här ska vi be oss till Johannes 15 kapitel och vi ska läsa verserna 1-8. Så Johannes 15, 1-8 är kvällens text och vi börjar som sagt med bön. Herre, vi tackar dig för denna underbara dag. Vi tackar dig Jesus för att vi kan samlas i ditt namn, Kristi kropp. Vi har ett mått av frihet som vi inte vill ta för givet. Vi har ett mått av frihet som vi kan använda och bruka till att lära känna dig personligen och tillsammans. Och detta mått av frihet, vi har också ett mått av frihet att nå ut med detta till andra. Herre, vi ber att du gör oss effektiva i vårt vittnande om dig Jesus. Vi ber att du talar till oss i våra hjärtan Jesus om evigheten. Och om vi inte blir upprymda och exalterade över det som står i denna bok, ja, då vet jag inte vad som krävs. Men Jesus, vi är helt överväldigade idag Jesus över din storhet, över din trofasthet, över din vänlighet, över din nåd. Vi ber Herre att de här tankarna får bli till välsignelse för våra hjärtan, för våra tankar, för våra liv Jesus. Vi ber detta i ditt namn. Amen. Idag har vi kommit fram till den åttonde predikan i en serie om jag är. Och det finns inte åtta jag är i Johannes evangeliet, det finns 7 stycken. Men vi hade också en introduktionspredikan som introducerade ämnet. Och sedan har vi då gått igenom alla de här olika uttalandena som Jesus gör där han talar om jag är. Och vad är det då som är så märkligt med detta, eller speciellt med att han säger jag är? Jo, det är därför att han använder alltså samma term här i Johannes evangeliet 7 gånger. Samma term som vi hittar i andra Mosebok kapitel 3. Där Gud möter Mose i öknen, i den brinnande busken. Och ger honom kallelsen till att bli den som ska föra det judiska folket ut i Egypten. Då säger han, jag är. Och det betyder att jag är den evigt existerande guden utan början, utan slut. Jag har alltid varit den som jag alltid kommer att vara. Det finns liksom inget att tillägga. Jag är jag är. Det är så fantastiskt. Och för de som säger, vare sig man nu är en sekulär tvivlare eller om jag är en fanatisk religionsivrare av någon form, när jag förnekar att Jesus Kristus hävdar själv att han är Gud, ja, då har jag inte förstått Jesu budskap. Han hävdar på alla sätt att han är Gud, inte minst genom de här jag är-uttalandena, men också på ett antal andra platser. Och det är väldigt viktigt därför att i 1 Johannes 4, verserna 1-3, står det att den ande som talar genom en profet eller en människa eller någon som uttalar sig, som inte erkänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, eller Jesus var Gud eller är Gud i köttet, det är antikrists ande. Så det är väldigt viktigt. Så de här 7 jag är-uttalandena, de är väldigt viktiga. Och vi ser här, han talar om att han är livets bröd. Bröd är ju en bild av det nödvändiga. Om vi inte äter så dör vi. Och på samma sätt är han livets bröd, brödet som kom ner från himmelen och ger oss andlig föda så att vi bokstavligen talat kan leva, det vill säga få evigt liv. Han talar om sig själv som världens ljus. Det här är en mörk värld, den är helt och hållet i mörker, den är fallen, men han kommer in och är världens ljus. Så det betyder att han lyser upp mörkret. Det betyder att han vägleder, och det betyder också att han driver mörkret på flykt. Så han är i världens ljus. Han är också dörren till fåren. En dörr är ju någonting som öppnar möjligheter. Genom Jesu liv så har alla möjligheter öppnats för oss. Framförallt möjligheten att få evigt liv. Så när vi går in genom den dörren, ta vara på det den möjligheten, ja, då blir vi delaktiga av gudomligt liv. Han är också den gode herden. Vad är det en herde gör för någonting? En herde beskyddar flocken från faror. Men herden för också fåren på bete. Och märk väl att herden kan inte äta åt fåren. Herden kan bara leda fåren dit där de kan äta. Titta, här är ett grönt fält. Här är liksom en sjö. Här är liksom mark som ger föda. Han talar också om sig själv som vägen, sanningen och livet. En ibland säger en del kristna, ja men liksom, vadå? Jesus är bara en väg bland andra vägar. Han är en del av sanningen, det finns olika sanningar. Sanningen är personlig, den är individuell, etc. Och liv, vadå liksom liv, det kan jag få på många olika sätt. Nej, Jesus är hyperexklusiv i sitt uttalande här. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns ingen på något sätt som vi kan komma runt det som Jesus säger här. Men förra gången talade vi också om till slut uppståndelsen och livet. Han är uppståndelsen och livet. Och vi läste från Johannes 11 som talar om hur Gud uppreste, eller Jesus uppreste Lazarus från de döda. Så han är också uppståndelsen och livet. Och idag ska vi tala om den sista av de sju jag är-uttalandena. Och det är, jag är den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken. Och vad vi kommer att tala om naturligtvis, det är ju att bära frukt. Att bära frukt. Vi ska titta på stycket som vi då hittar i Johannes 15 kapitel. Och vi börjar i vers 1 och ska läsa fram till vers 8. Men jag tror vi gör så att vi läser bara ett par versar i taget. Och vad vi hittar här i Johannes kapitel 15 och versarna 1 till och med 8. Det är tre saker. I de första tre versarna, 1-3, så hittar vi en varning. I versarna 4-6. Så hittar vi en vädjan. I de sista två verserna, 7-8, så hittar vi en väntan. Alltså att man väntar på någonting. Så vi ska börja med att titta på den här varningen som vi hittar i de första tre verserna. Johannes 15. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han. För att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Så Jesus han fortsätter här att förbereda sina lärjungar för sin egen bortgång. Ni kommer ihåg i kapitel 13 hur han tvättar deras fötter och ger dem ett exempel. Ni kommer ihåg i kapitel 14 hur han tröstar dem med att säga att han går bort för att förbereda en plats. Men på grund av att han går bort och förbereder en plats så ska han också komma tillbaka och hämta dem så att de kan vara där han är. Och nu kommer vi då fram till kapitel 15 här och vi ser ytterligare förberedelse om man så säger. Och nu börjar han att tala om vinstocken och vingårdsmannen. Och det är väldigt intressant därför att den här växten, alltså vinranka, eller vin, vad säger man, vinstocken, alltså den här, den används ofta i Gamla Testamentet som en bild av nationen Israel. Och då hur nationen Israel var förväntat, eller förväntad att bära frukt. Och vi hittade i Jesaja 5, det talas om Israel som en vingård. Jeremia kapitel 2, vers 21. Vi hittade också i Hesekiel kapitel 15, de första 8 verserna. Så på flera olika platser i Gamla Testamentet så hittar vi den här bilden. Och då talas det om Israel och hur Israel förväntas bära frukt som nation, men ofta inte gjorde det. Och här talar Jesus om det här igen, och han jämför sig med Israel här egentligen. Och vad han säger där egentligen att till skillnad från Israel så kommer han att bära frukt. Med andra ord, Israel bar ingen frukt. De var satta i Jesaja 42 till att vara ett ljus för hedningarna. Men de var inte ett ljus för hedningarna. Och alltid säger, har Gud förkastat Israel? Nej. Läs Romarbrevet 9, 10 och 11 så upptäcker ni att Gud har inte förkastat Israel. Men han har tagit bort Israels roll som evangelisationsverktyg i den här världen under en tid. Och den rollen har gått till församlingen. Mm. Och vi är en del av församlingen. Och så länge församlingen är kvar på den här jorden så är det vår uppgift att nå ut med evangelium. När församlingen är borta så kommer fokus återigen att bli på Israel. Och Gud kommer att frälsa hela Israel. Och under tusenårsriket så kommer Israel att ha den plats som de var tänkt att ha från början. Men på grund av sina att de var styrnackade, det vill säga envisa, så bar de inte den här frukten. Men Jesus säger att han kommer att bära den här frukten. Och han talar också om fadern som vingårdsmannen. Och om han då är trädet eller vinträdet och fadern är vingårdsmannen, då börjar man undra lite grann så här liksom att är verkligen Jesus lika med fadern? Är de liksom, och ibland brukar man tala om funktionell kontra ontologisk subordination eller underordnande. Det vill säga, är Jesu underordnande till fadern någonting som har med deras natur att göra? Svaret är nej. Utan det är en funktionell underordning. Det vill säga att i gudomen så har man fastställt en ordning. Det vill säga fadern planerar, sonen verkställer, anden vittnar. Och på det sättet är det. Och de är så att säga, sonen är underordnad fadern och anden är underordnad både fadern och sonen. Det betyder inte att det är en ontologisk skillnad på dem, det vill säga att deras karaktärsväsen är annorlunda, utan det har helt enkelt att göra med att det finns en funktionell underordnande här. Så han är vinstocken Jesus och vingårdsmannen är då fadern. Och han talar här om vad som är förutsättningen för att bära god frukt. Först måste jag ju då som gren sitta fast i en vinstock som har liv. Och det har uppenbarligen Jesus Kristus. Men jag behöver också en bra omvårdnad. Jag behöver kultivera mitt liv på ett sådant sätt att jag bär frukt. Det sker inte automatiskt. Utan jag måste så att säga bjuda till. Jag måste ge mitt eget liv sådana förutsättningar att jag kommer att bära frukt. Så Jesus talar här om lärjungarnas eller vår relation med honom. Han talar också om lärjungarnas relation med varandra. Och han talar också om de troendes relation med världen. Så det är egentligen tre olika relationer vi har. Med Gud, med varandra och med världen. Och relationen med honom, med Gud eller med Jesus i det här fallet då, är att vi ska förbli i honom. Vår relation med varandra är att vi ska älska varandra. Och vår relation med världen är vad då? Att vi ska vittna för världen. Ska vi ta det en gång till? Vår relation med Gud är att vi ska förbli i honom erfarenhetsmässigt. Vår relation med varandra som bröder och systrar i Kristus är att vi ska älska varandra. Och vår relation med världen är att vi ska vittna för världen. Så de tre relationerna ser vi här i Johannes och i skriften överhuvudtaget. Så i vers 2 så ser vi hur det står att de här grenarna som inte bär frukt, de skär han bort och så vidare. Ja, ni kan själva räkna ut att massor av människor har tittat på det här. Om jag är en kalvinist, då tolkar jag omedelbart den här texten som att de här människorna, de som talas om här, de var inte några riktiga troende från början. Därför att hade de varit där, då hade de förblivit i honom automatiskt. Om jag är en armenian, det betyder inte att jag kommer från landet Armenien, utan det betyder att jag följer Jakob Armenius lära. Han som reagerade mot Calvins predestinationslära. Ja, då kommer jag att säga att de här människorna, ja, det var ju människor då som inte förblev och de förlorade sin frälsning. Om jag är en lutheran så är jag någonstans mitt emellan. Men det är inte frågan om vad kalvinister eller armenianer eller lutheraner tycker i det här sammanhanget. Utan det är frågan om vad skriften säger. Och det intressanta är att vi ser här om att det finns ett ömsesidigt... Ja, varje gren som bor i skäran bort, varje gren som bär frukt rensar den för att den ska bära mera frukt. Och i Johannes 14:20 så ser vi att Jesus bor i de troende. De troende bor i honom. Det skulle vara högst osannolikt att Jesus här i nästa kapitel, kapitel 15, skulle ha syftat på något annat än människor som verkligen är troende. Frasen i mig som han använder här, förbli i mig, den används inte mindre än 16 gånger i Johannes evangeliet. 16 gånger, till exempel i 10:38 och till och med 2 gånger här i 14:10, alltså precis i kapitlet innan. I alla dessa fall så kan ni läsa det och se att det handlar om gemenskap. Och det handlar alltså om att förbli i gemenskap, en oavbruten gemenskap med honom. Handlar inte om vår relation. Massor av människor läser Bibeln på det sättet för att kolla huruvida man är en troende eller inte. De allra flesta böckerna i Bibeln, i princip alla, var skrivna till troende. Och de var redan införstådda med att de var i Kristus. Det vill säga att de hade en ny ställning inför Gud. Men att vad de blev uppmuntrade till, det var att förbli i honom. Förbli i den här gemenskapen som är möjlig. Och att vi i den gemenskapen bär frukt. Det är ju syftet. Syftet är inte bara att bli frälst och tagen ut i den här världen. Syftet är att vi ska bli tagen ut i världen, placerad tillbaka in i den här världen som ambassadörer för att vadå? Jo, ha ett vittnesbörd för världen. Vår relation med Gud, förbli honom. Vår relation med varandra, älska varandra. Vår relation med världen, vittna för världen. Det är de tre typerna av relationer vi har. Och relationen med Gud, förbli honom, det vill säga lev i den här oavbrutna gemenskapen som är möjlig att ha med honom. I Lukas 8, vi ska inte gå in på det, men verserna 4-18 så finns det en liknelse av som handlar om en såningsman som gick ut för att så. Och han sådde på det här lilla fröt och vissa av fröna hamnade vid vägkanten, andra hamnade bland törnar och tistlar och andra hamnade på en stenig mark, men så var det de som hamnade i en god jord. De allra flesta läser det här som att de som hamnade i den goda jorden. Det står att de bar frukt, 30-falt, 60-falt och 100-falt. De är de enda sanna troende. Så med andra ord, om vi inte ser 30-faldig, 60-faldig, 100-faldig frukt, ja, då är det inga riktiga människor vi talar, eller riktiga troende vi ser. Antingen var de inte frälsta från början, eller har de redan förlorat sin frälsning. Men det är bara den första jordmånen som inte talar om frälsta, därför att där står det att himmelens fåglar åt upp det här fröet innan det hamnat gro. Men när det gäller den steniga grunden och den som hamnade bland törnar och tistlar, så ser vi att det hann att gro, men det fanns inte tillräckligt mycket jordmån, tillräckligt mycket näring i den här marken för att de skulle bära frukt. Men det var ändå så att säga någonting hann att hända med fröet. Och tyvärr, jag önskar att jag kunde säga att det var annorlunda, men tyvärr så lever de flesta kristna på ett sätt där de inte bär frukt, eller förmodligen väldigt lite frukt. Tyvärr. Men det är ingenting som så att säga tar bort ifrån Gud och vad han har gjort. Han ger oss en gåva, ingenting annat. Och den gåvan är inte beroende av hur mycket eller om vi bär frukt. Så frukt är naturligtvis alltid önskvärt, men är det garanterat? Och det är väldigt intressant här i vers 2, för det står att de grenar som inte bär frukt, de skär han bort. Och det här är ett ord i grekiskan som är airo. Och det kan översättas med att skära bort, som man säger här, eller ta bort. Och då tänker man alltid att Gud tar bort det eviga livet från oss. Vi hamnar under domen. Det talar om att om det inte är frälsningen så är det lönen, eller någonting tar Gud bort. Men det intressanta är faktiskt att samma ord kan också betyda lyfta upp. Och det är väldigt intressant, för att inte ta bort i bemärkelsen att jag klipper bort någonting, utan lyfter upp. Nu är jag ingen trädgårdsmästare, men kanske några av er är det. Jag har absolut ingen aning om hur man... Jag har verkligen inga gröna fingrar. Jag föredrar plastblommor. Jag hoppas inte pastor Matti lyssnar på den här predikan. Han hatar plastblommor. När vi var i Riga så var någon som råkade nämna ordet plastblomma uppe från pulpeten, och han buade öppet från publiken. så men i vilket fall med det sagt, så tycker jag det är lite spännande här, för att just att lyfta upp, att man kommer in, ni vet, liksom att, alltså med andra ord, en gren som inte bär frukt får speciell uppmärksamhet av trädgårdsmästaren. Det är egentligen det som det lika väl kan betyda. Och när vi då sätter in det i ett sammanhang där vi på andra ställen ser att vi inte kan förlora vår frälsning, ja, då vet vi att då kan vi inte syfta på att ta bort i bemärkelserna, ta bort oss från det eviga livet, utan då är det mycket, mycket mer logiskt att det betyder det andra, det vill säga att lyfta upp, att ge speciell uppmärksamhet för den här grejen. Så att vadå? Att den ska kunna bära mera frukt. Så det är intressant. Och på våren så, återigen, jag är ingen trädgårdsmästare så jag fick läsa på om det här. Men på våren är det tydligen så att det skedde vissa rensningar. De grenar som inte bar frukt fick speciell uppmärksamhet. Är det någonting som behövs göras här för att de ska kunna bära frukt nästa säsong? Och det är egentligen det som det handlar om. Men på hösten så hade man ett annat tillvägagångssätt. Och där skar man bort allt löv och ris, och man brände och förberedde träden för vintervila. Men här talas det om det som görs på våren. Och här sen i vers 3 så står det att vi redan nu är rena av det kraft som jag har uttalat till er. Så här ser vi återigen att det talar inte om liksom det här att nu ligger ni i vågskålen, hur mycket frukt bär ni, är ni fortfarande frälsta eller var ni frälsta från början? Det är inte den problematiken som vi har att göra med här, utan vi ser att ni är redan rena. På grund av vad? Ordet. Det vill säga, de som han adresserar här, det är sina lärjungar och naturligtvis i förlängningen också oss. Och han säger att vi är redan rena. Om jag har trott på honom i kraft av hans ord, så är jag ren. Så det är inte renhet vi talar om, det är inte ställning vi talar om, det är fruktbärande. Det är vår relation med Gud som är vad? Vad är uppgiften? Att förbli honom. Vad är uppgiften med varandra? Att älska varandra. Vad är uppgiften med den här världen? Att vittna för världen. Det är de tre relationerna som vi läser om i Johannes, men också här i skriften överhuvudtaget. Men framförallt så ser vi att här ligger fokus nu på vår relation med honom. Och vad är den relationen? Den är redan 100% försäkrad och förankrad i Jesus Kristus. Vår ställning är inte i fara, utan det är egentligen så att Gud kommer in i de här lägena. Och han varnar oss att det finns en risk för att vi inte bär frukt. Och det är inte bra. Men han säger att i det här skedet så kommer vingårdsmannen, fadern, att gå in och göra vad han kan. Han kommer att lyfta upp de här grenarna. De kommer att få speciell uppmärksamhet för att de ska bära mera frukt. Så först har vi en varning i de första tre verserna. Och sedan har vi i verserna 4-6 en vädjan. Och vi läser här då i vers 4. Här kommer redan första ordet där. Förbli mig. Här har vi en vädjan. Så förblir jag i er. Jaha, det är ett villkor här liksom. Om jag förblir i honom, om jag håller fast med min frälsning, ja, då låter han mig vara frälst. Nej, inte relation, utan gemenskap. Jag hamrar in denna skillnad hela tiden. Relation har vi redan från början. I kraft av hans ord är vi rena. Där har vi relationen. Den kan inte förloras, den kan inte förändras. Han är vår far, vi är hans barn. Men gemenskapen kan förändras radikalt. Jag kan vända Gud ryggen, kan vandra bort från honom. Jag kan vara en gren som inte bär frukt och så vidare. Men han säger, förbli i mig så förblir jag i er. Han talar helt och hållet om erfarenhet här. Inte om vår ställning i honom. Nu ska vi bara läsa vidare här. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Okej. Vers 4 här, förbli i mig. Det finns lite olika varianter hur människor ser på det här. En del ser dem som ett villkorligt uttalande. Det vill säga att förbli i honom är ett villkor för gemenskap. Och det handlar alltså inte återigen då om frälsning. Det handlar om att leva i närhet till honom. Det handlar om att vara beroende av hans kärlek, att leva i lydnad till honom. Att förbli honom är inte riktigt alltid svart och vitt. Alltså så här liksom man tänker att antingen är jag förbli honom eller inte. Utan det är på olika nivåer. Ni vet hur det är liksom. Vi är vissa dagar så lever vi väldigt bra. Kanske sådär. Vi tycker att vår relation eller vår gemenskap rättare sagt med honom är ganska bra. Andra dagar fungerar det inte alls. Men det är liksom i olika grader på det sättet. Och det här förbli här. Vi ser det inte mindre än 3 gånger här i vers 4. 3 gånger säger han det. Förbli, förbli, förbli. 11 gånger i kapitel 15. Och sedan 27 gånger i Johannes evangeliet. Så det här är ett tema att förbli. Och det här ordet för förbli, det är mainate. Och det är ett imperativ. Om ni inte vet vad imperativ betyder, eller vad imperativ betyder, så betyder det en befallning. Man befaller, gör någonting. Stå upp, sitt ner, gå, spring. Liksom det är befallningar. Och han befaller oss, inte i bemärkelsen att vi inte har något val. För vi har ju ett val med vår fria vilja. Men han säger inte så här att ja, vissa kristna liksom, de kommer att förbli mig och andra kommer inte. Det spelar ingen roll egentligen. Han säger det här är hyperviktigt. Det är inget alternativ. Förbli i mig. Om ni inte förblir i mig så kommer det att bli konsekvenser. Konsekvensen är dock inte att du förlorar din frälsning. Men konsekvensen är mycket annat. Förlorad gemenskap, förlorade belöningar, etc. etc. Så, vi kan inte sluta att vara Guds barn. Vi har blivit förseglade med hans ande i Efesierbrevet 4:13, förlåt mig 1:13 och också 4:30. Så det är inte det handlar om. Anden förblir i oss. Han har förseglat oss med sig själv. Han är boende i oss, men han är också locket på, så det finns ingen väg ut för anden. Men han säger här att vi måste förbli i honom erfarenhetsmässigt. Och sen i vers 5 så ser vi återigen det här uttalandet. Jag är vinstocken. Det är ju samma uttryck här då som vi hittar i andra Mosebok kapitel 3. Och i vers 2 här så såg vi att vi kan bära ingen frukt. Vi kan bära lite frukt. Vi kan bära mera frukt. Men här i vers 5 så ser vi nu att vi ska bära rik frukt. Mycket frukt. Och huruvida vi är troende eller inte, huruvida vi är Guds barn eller inte, avgörs inte på grund av hur mycket frukt jag bär. Det avgör huruvida jag har trott på hans försoningsverk. För att genom hans ord är vi rena. Så det handlar inte om att förbli i vår ställning. Det handlar om att förbli i gemenskap med honom. Och i vers 6 där så ser vi att om någon inte förblir i mig så kastas han ut som en gren och torkar bort. Och det här var någonting som gjordes på hösten. På våren så kom han in och lyfte upp de här grenarna för att de skulle få speciell uppmärksamhet och hjälp och stöd så att de skulle kunna bära mera frukt senare, nästa säsong. Men på hösten fanns det en utrensning där just de här löven och sakerna rensades bort. Nu ska vi se vad jag heter. Gren och tak bort. Man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Och här har ju naturligtvis många människor gottat sig rejält och sagt att elden måste ju tala om helvetes elden. Andra har varit något snällare och säga att det handlar ju om elden som vi hittar i första Korinthierbrevet 3, det vill säga vid bemasätet, att alla våra gärningar som inte var av Gud, de bränns upp och så vidare. Men faktum är också att vad han talar om här egentligen är att ett liv, en troendes liv kan vara oanvändbart. Och hur hemskt det än låter, men om vi tänker på våra egna liv och så tänker vi att är jag oanvändbar? Och nu tänker vi som har dåliga självförtroende, har det klart att jag är oanvändbar? Men ingen är oanvändbar i den bemärkelsen att vi inte har vad som krävs. Därför att Gud har gett alla människor gåvor och förutsättningar för att tjäna honom på ett eller annat sätt. Men han talar om i bemärkelsen att på grund av vår vägran att förbli i honom så finns risken att vi är oanvändbara. Och vad leder detta till? Tuktan, för tidig död, uteblivande av belöningar. Vi vet inte. Men bara det att vara oanvändbar är så att säga allvarligt nog. Och han säger liksom bara att den här, det här tas bort och kastas elen och de bränns upp. Med andra ord, man tog bort det som inte behövdes. Och man eldade helt enkelt upp det. Och jag tänkte just på det här att det är så härligt, för att när vi förblir i honom, vad står det hela tiden här? Vi bär frukt. Vi bär frukt. Hur ofta tänker vi inte i termer som att vi ska producera frukt? Vi tror att det är någonting i oss själva som förmår att producera. Vi förmår ingenting. En gren förmår ingenting i sig själv. Grenen förmår bara att bära frukt. Och om vi har det i sinnet när vi tänker på det här, då vet vi att om vi inte förblir i gemenskapen med honom. Vår uppgift, vi hade tre relationer. En var med Gud, en var med varandra och en var med världen. Uppgiften med Gud var att förbli i honom. Det betyder inte att vi ska bevaka vår ställning och se om vi är troende eller inte. Utan det betyder att vi ska förbli i gemenskap med honom. För då och endast då kan vi bära frukt. Och det är helt underbart att tänka på att behöver inte svettas. Eller hur? Behöver inte svettas. Jag menar, om jag plockar fram min bibel och i lugn och ro tar en stund och läser ordet och ber Gud att tala till mig genom sitt uppenbarade övernaturliga ord, ja, då kommer någonting att hända. Och jag kommer att bära frukt beroende på att jag är med honom. Och det räcker med att vi är tillsammans för att vi ska bära frukt på ett eller annat sätt. Så det finns en vädjan här. Och vädjan består i att förbli i mig. Han säger med andra ord, ni är redan rena på grund av det ord jag uttalat. Ni kan nöja er med det, men snälla, gör inte det. Förbli i mig, fortsätt i den här gemenskapen så att ni inte blir oanvändbara, utan att ni blir användbara så att jag kan låta mitt liv flöda ut i er grenar så att ni bär frukt och att jag blir förhärligad genom detta. Så här har vi en varning. Sen har vi en vädjan. Och nu har vi det sista här, verserna 7 och 8. En väntan. 7 och 8. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. En väntan. Alltså han förväntar sig att vi ska bära frukt. Det är en förväntan som Gud har. Och när vi förblir i gemenskap med honom, då bär vi frukt. Och jag vet inte hur vi tänker i de termerna. Och då, vad betyder det att bära frukt liksom? Ska vi vara extraordinärt ordentliga och moraliska och så vidare? Men här ser vi också att bönesvaret är faktiskt någonting som är en del av frukten. Alltså mitt bönesvar är frukten, eller vi kan vända på det och säga att frukten är ett bönesvar. Och det är väldigt intressant, för i Jakob kapitel 4 och vers 3 så talas det om där att det finns många som ber illa och därför har man ingenting. Man ber själviskt, man ber i köttet och man har ingenting. Men här, när vi förblir i honom, då har vi ett löfte att här kommer frukten i form av bönesvar. Och hur kan det komma sig? Jo, därför att som kristna, när vi förblir i honom, när vi lever i gemenskap med honom, då lever vi också i harmoni med Guds vilja. Och det är när vi är i harmoni med Guds vilja som bönesvaren haglar in. Ni vet liksom när vi står på oss i vår egen riktning, liksom vi ska göra någonting och Gud säger nej, inte så. Jo, så ska det vara och så här liksom. Okej, det funkar inte. Men när vi lever i harmoni med hans vilja, ja, då ser vi att Förhärliga dig Gud att ge oss de här bönesvaren. Så bönesvar är en form av fruktbärande. Och det finns många som hävdar att bära frukt är nödvändigt. Vi sa det i början, säger det också nu i slutet. Många kristna säger att om jag inte bär frukt, då var jag inte en sann troende från början. Om jag inte bär frukt så kanske jag har varit en sann troende en gång i tiden, men jag har slutat att vara det. Eller någonting annat, eller någonting där mitt emellan. Men vi ser att det är inte det han talar om. Relationen är redan ett faktum. Men gemenskapen kräver, om vi nu så säger, en ansträngning i bemärkelsen att jag måste verkligen vandra med honom. Jag måste förbli i honom. Det är min uppgift. Och många pekar på Matteus 7:20. Jag kan bara läsa det väldigt, väldigt kort. Och använder det här som en vers, att troende måste bära frukt. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Men vad syftar de på? Syftar på falska ledare. Det vill säga ledarnas frukt, huruvida de kvalificerar sig för att vara era ledare, det avgör frukten. Men det talar inte om att frukten avgör huruvida vi i församlingens tidsålder är riktiga frälsta människor eller inte, om vi bär frukt eller inte. Men han säger, låt er inte vara på en plats, eller låt er inte vara oanvändbara. För det är ni om ni inte förblir i mig. Men om ni förblir i mig, ja, då är ni verkligen användbara. Och det är fantastiskt att tänka på. Vi kan avsluta faktiskt med ett par versar som vi hittar i första Johannes. Samma författare, helige ande, men samma också mänskliga författare, det vill säga Johannes. Första Johannes 14-15. Detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Så där ser vi det. Gud har en förväntan på oss att vi ska bära frukt. Hur bär vi frukt? Genom att förbli i honom. Om vi förblir i honom, ja, då är bönen eller bönesvaret en del av mitt fruktbärande. Ju mer frukt jag bär, ju mer böner som blir besvarade, ju mer förhärligad blir Gud. På det sättet är det. Så jag är den sanna vinstocken, den sista av 7 olika jag är-uttalanden i Johannes evangeliet. Som vi kopplar till andra Mosebok kapitel 3 och Guds kallelse på Mose liv, då han skulle föra Israel ut ur Egypten. Och samma uttryck används alltså vid 7 tillfällen i Johannes evangeliet, varav detta var det sista. Jag är den sanna vinstocken. Han utfärdar en varning att det finns en risk för kristna, inte att förlora sin frälsning, men att bli oanvändbara. Och han ger sedan en vädjan till oss att inte vara i den kategorin, utan att låta vinstockens näring flöda ut genom grenarna, det vill säga våra liv, så att vi bär frukt. Och det har han som en väntan eller en förväntan på oss. Och när vi gör det, ja, då får vi en underbar bönesvar i denna gemenskap. Så här, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem rikligen för våra hjärtan. Vi ber detta i ditt namn, Jesus. Amen.